Oklart om ny regering kommer att införa utvisning av grovt kriminella, enligt migrationsminister Johan Forssell. Vi hör röster från Kanada efter att handelskonflikten med USA trappats upp. Och intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det är rubrikerna denna morgon. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för grovt kriminella till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, det måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittas i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
Det problematiska med just TFA jämfört med andra PFAS-ämnen är att kemikalien är så liten, vilket gör att den lättare tar sig fram i marken och inte fastnar i jorden. Den tar sig vidare och hamnar till slut i grundvattnet. Och eftersom den inte bryts ner är risken att halterna ökar över tid om utsläppen fortsätter. Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
Men vi pratar om år då.
Det brukar ta år att införa nya regler.
Reporter Mikael Funke. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att öka. En av dem som är där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
We will see if I make it. I hope it's not gonna rain too much and it's nice weather. I think for the rest I don't see a problem.
Do you have enough food and water?
Yeah, yeah. I have enough food and water. They say you can drink it here out of rivers, yes.
Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. Och trots ett redan starkt fjolår växer intresset, säger Ulrika Nordgren vid STF.
Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september, där vi ser den största ökningen med 12%.
Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
Vi ser det här fortsatta starka intresset att semestra på hemmaplan och varje år så ökar vi antalet gäster över tid, så det är ju väldigt viktigt för oss såklart.
Och när fler hyrstugor i till exempel Sälen och Åre ökar också intäkterna från aktiviteter och tjänster som till exempel cykeluthyrning. Stefan Sjöstrand igen.
Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
Men för den som istället vill åka ända upp till Abisko och fjällvandra, där den välkända Kungsleden börjar, kan det vara klokt att ha längre framförhållning. För sen i april i år har antal nattåg som avgår från Stockholm till Lappland halverats. Ulrika Nordgren, försäljningschef vid Svenska Turistföreningen igen.
Det är någonting som påverkar våra bokningssiffror, framförallt på Abisko som har ett lite svagare bokningsläge för sommaren.
Reporter Jakob Eriksson. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Hot från USAs president Trump om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på de redan frostiga relationerna mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
Everyone's seen President Trump in action. He's sitting with the prime minister the night before, all buddy buddy, and next thing you know, he wakes up and wants to throw on 50% tariffs.
Doug Ford är första minister i Ontario, där en stor del av Kanadas fordonsindustri är baserad. Och han är den som hårdast drivit att Kanada borde svara med samma mynt med egna tullar eftersom Trump, enligt honom, inte går att lita på, som man säger till tv-bolaget CBC. Andra provinser har en mer avvaktande inställning, framförallt de som exporterar varor som undantagits från de amerikanska tullarna, som olja och energi. Och Allen från Edmonton tror inte att relationen kommer att bli bättre förrän Trump är borta.
He doesn't like Canada. So.
Do you think they can fix the relationship?
Not what Trump is in there.
Patrik Holmström, Edmonton.
Vi blickar mot Mellanöstern, för USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Sharam, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Sharam som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
Sharams och Tamines namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanje Naseri och Shakila Edisada. FN och flera hjälporganisationer beskriver läget i Gaza som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att dussintals palestinier dödats under den senaste veckan.
Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmad al-Mzayen, som bor med sin fru och sina barn i området al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza.
Sverige igen. För att minska personalbristen erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga. Och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
Reportrar var Ingrid Lindgren och Tua Engdelius på P4 Västerbotten. Vi avslutar med väder. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol, lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län för sol men under dagen mulnande västerifrån. Vi får temperaturer på 15 till drygt 20 grader i söder. Till mellan 12 och 19 grader längst i norr, lägre i norra fjällen. Och det var Ekot. Nu fortsätter P1 Morgon med Lars Mogensen.
Ja, det gör vi, och du nämner